Närmar sig 10 här i P4 och vi ska få nyheter från Ekoredaktionen.
Och här är Ekot. För att motverka hedersförtryck vill Tidöpartierna förbjuda kusinäktenskap och har nu utrett ett förbud. Men hos olika myndigheter går meningarna isär om förslaget. Socialstyrelsen säger nej. Det gör även Nationellt centrum för kvinnofrid som menar att det saknas forskning för att koppla samman kusinäktenskap och hedersförtryck. Jämställdhetsmyndigheten däremot säger ja och bedömer att äktenskap inom den egna släkten är en riskfaktor för hedersrelaterat våld. I Myanmar inledde den så kallade skuggregeringen som strider mot militärjuntan idag en ensidig vapenvila för att underlätta räddningsarbetet efter jordbävningen.
Jag vädjar till våra allierade etniska revolutionära organisationer att ge stöd till de drabbade, sa skuggregeringens president Dua Lashila i ett tal på lördagen. Hans National Unity Government, som bildades av politiker som avsattes i militärkuppen 2021, har nu meddelat att de väpnade styrkor som lyder under den kommer att pausa striderna mot militärjuntan i 2 veckor för att istället fokusera på räddningsarbetet. Samtidigt som militärjuntan vädjat om internationell hjälp har den fortsatt med flygbombningar av rebellkontrollerade områden efter jordbävningen. Skuggregeringens president fördömde i sitt tal de här bombningarna som han sa riktar sig mot civila och frågade sig varför militären inte ens nu kan visa något spår av mänsklighet. Militärjuntan har inte kommenterat uppgifterna om flygbombningar eller skuggregeringens vapenvila. Axel Kronholm, Bangkok.
En kvinna i 95-årsåldern har dött efter en brand på ett boende vid Strömstads sjukhus där hon var inlagd, rapporterar P4 Väst. Det var igår som räddningstjänsten larmades till platsen eftersom kvinnans kläder hade börjat brinna. Hon fördes med ambulanshelikopter till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg med livshotande skador, men hennes liv gick inte att rädda. Händelsen utreds som vållande till annans död. Så vädret. Idag får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. På Gotland och i ostligaste Svealand mest uppehåll. Över sydligaste Norrland och längst i norr mulet med byar av regn och snö. Men i mellersta Norrland utrymme för en del sol. Temperatur allmänt mellan 2 och 8 grader i fjällen och längst i norr 0 till 5 minusgrader. Det var Ekots 10 nyheter som du fick av Carina Segura Morberg.
Söndag i P4.
Panelen idag är 3 starka stjärnor. Lasse Persson heter jag som försöker hålla koll lite på det här programmet. Du lyssnar till Söndag i P4. Och panelen då, de som delar med sig av sina kloka tankar om era dilemman. Jag har gjort en googling, jag vet inte om det här stämmer. Men det är västmanlänningen Helena Bergström. Stämmer det?
Jag bodde i Västerås från jag var 2 till jag var 8. År, om man då kan kalla mig västmanlänning. Men jag har bott på landet när jag var liten med mamma, ja, i Örebro.
Okay. Ja. Och sen då har vi hovexperten Johan T. Lindvall, bördig från Småland.
Vetlanda i mitt hjärta.
Och Vetlanda, ja, bra. Och sen då Babben, ja, där behöver vi inte ens googla. Det är liksom, du är ett med Gotland verkligen. Alltså, eller hur?
Du är Gotland.
Det är som det är.
Det är som det är.
Ja. Det går inte att dölja.
Nej. Underbart att ha er här. Alldeles strax ska vi ha med en lyssnare som hört av sig med på telefon och sen fortsätter vi snacka dilemman. Dance,
laughing now. I know you know, it kind of show. Yeah, I'm the angel, I'm the devil, I'm the joke. Roll out of bed, I just got dressed. I'm still the same me, forget the rest. Whoa, I can't dance, but I'm dancing with them all. I might have messed up, but I never had a doubt. Black thought, cause there might be no tomorrow. I'm on my mind, but look who's laughing now.
Är det bra gung, Babben, den här?
Ja, jag tycker det är bra stund i den här låten.
Ja, vi dansade lite här.
Ja, det,
ja, det får man ge han.
Ja, det får man ge. Ja. Benjamin Ingrosso.
Ja, han är duktig.
Ja, han är väldigt duktig faktiskt.
Helena sjöng.
Ja, Helena sjöng. Babben dansade. Vad gjorde du, Johan?
Nej, jag bara höll med. Som vanligt.
Han gnällde.
Jag var bitter. Det ska vi sluta med. Ja. Nu har vi med en lyssnare med här. Vi pratar ju om olika dilemman. Och Ulf från Sörmlin från Blekinge, ska jag säga. Han är inte från Sörmland, han är från Blekinge. Heter Ulf Sörmlin. Hej Ulf, hur är läget?
Jo tack, det är jättebra. Du fick ihop det till slut.
Till slut, ja. Det var en liten omväg. Och du reagerade...
Ja, lite.
Ja. Du reagerar på dilemmat som Marie skickade in, som handlar om att umgås med vänner som har barn. Vännerna bor på avstånd, vilket innebär att Marie måste åka iväg en hel helg för att umgås. Och Marie tycker inte så mycket om att umgås med barnen. Vad ska hon göra, tycker du? Ska hon utstå dessa helger? Det frågar hon. Vad har du för tankar, Ulf?
Ja, jag tycker ju att varför kan man nu åka iväg en hel helg?
Ja.
Varför kan man då inte dela på det? Så att familjen hon åker till, eller sina vänner, kanske kan ordna en barnvakt en dag.
Ja.
Och hon då kan hon ju umgås med sina vänner en hel dag. Och gå på olika friluftsaktiviteter eller idrottsaktiviteter som hon då tyckte om att göra. Umgås hon ju med bara dom utan barn.
Ja.
Och kommer hon då dit, man säger hon kommer dit på fredag, så umgås hon med hela familjen på fredag och träffar barnen och man eller hustrun då.
Ja.
Och sen lördagen till exempel kan man ju ta hela dagen i anspråk med sina vänner. Och sen på söndagen så umgås hon med familjen igen.
Och sen åker hon hem.
Ja.
Vad säger Helena, Babben,
Johan? Ja, men det var väl ganska bra upplägg. Hon kanske vill lära känna barnen också. Kompisen som kommer.
Ja, det måste ju ändå på något sätt vara mysigt även om hon har gjort ett val att inte skaffa barn nu.
Ja. Har du egna erfarenheter av det här, Ulf?
Nej, jag hade ju inte det. Hon frågade mig det. Våra vänner som vi umgicks med, de hade ju egna barn, så vi hamnade ju aldrig i det.
Nej. Ulf, jag måste säga, är du gammal militär?
Nej.
Nej, för du har
Nej. Men jag har gjort lumpen i det militära.
Ja, det är bra. Otroligt imponerande schema som du räknade upp där fredag, lördag och söndag. Ja. Väldigt precis och bra tycker jag. Ja. Verkligen.
Man säger
jättebra.
Babben.
Ja, men varför inte? I alla fall att man försöker få loss. Man kanske är närmare en av vännerna även om de är ett par.
Ja.
Eller just det här att man fixar en barnvakt och så gör man en aktivitet så att det finns en egen tid med dem.
Ja.
Precis som hon efterlyser. Det tror jag nog skulle kunna vara någonting som är en väg framåt här. Bra instick, ja, tycker jag. Bra.
Du
blir
alla,
planera.
Du blir alla nöjda.
Ja, du får en guldstjärna av oss, Ulf.
Tre.
Ja, jag hörde det.
Ja, och vi skickar med det här till Marie. Ja.
Ja, det tycker jag absolut.
Tack för att du ringde och var med i söndag i P4. Tack så mycket, Ulf.
Tack själv.
Tack
själv. Hej. Tack.
Tina Turner, du lyssnar till söndag i P4 och vi har Johan T. Lindvall här, vi har Babben Larsson och Helena Bergström. Och så här skriver Tim: hej panelen, jag har ett dilemma. Jag hänger med ett härligt gäng på jobbet, men jag är orolig för att några av dem Jag är orolig för några av dem på grund av deras drickande. Om vi går på AV blir de ofta påtagligt berusade, sluddrar och det syns på ögonen att de är ordentligt onyktra. Alla runt omkring låtsas som ingenting, men jag tycker inte att det är hälsosamt och jag är orolig. De pratar ofta om att de har festat och varit bakfulla. Själv tycker jag det är trevligt att dricka några öl, men sedan räcker det. Det händer ytterst sällan att jag är bakis. De är något äldre än jag och deras barn är ganska stora och kanske är det jag som är moralist. I så fall får ni säga det, men jag undrar ändå. Hur nära tycker ni man behöver vara för att få säga något i stil med "Har du funderat kring ditt drickande? Jag tycker att du verkar dricka för mycket." Eller kan det till och med vara en fördel om man inte är så jättenära? Och vad ska jag göra med min oro? Det undrar Tim. Ska vi börja med Babben?
Ja, det här är ett svårt dilemma. Jag har haft ganska mycket alkohol också i min närhet, just jobbarkompisar och så vidare. Och jag tror, jag kanske om jag var Tim att jag skulle söka stöd i och sondera terrängen om det är fler kollegor som har reagerat lite grann på det här och att man kan gå samman och kanske ha en sån här intervention till slut, att man konfronterar och säger: vi är oroliga, alltså inte ge fan i att dricka, utan vi är oroliga för er. Vi tycker att ni liksom ofta går lite för långt på avvägarna och att det här kanske är problematiskt liksom. Det ska ju väldigt mycket till för att en missbrukare ska erkänna att de är beroende.
Precis.
Och det ofta får man bara en jäkla massa skit själv.
Tillbaka, ja.
Så det finns lite olika vägar att gå här, men jag har ju två kollegor här som säkert också, men just att gå till HR är ju ett sätt, för om Tim är yngre så kanske inte han är chefsposition.
Nej.
Men kanske kan gå till HR eller till någon annan chef och bara säga: jag är lite orolig, jag har sett de här tecknena, liksom.
Jo, men
det verkar vara genuin oro i alla fall,
ja,
från Tims sida.
Ja. Johan, du är ju chef.
Ja, det här är ju jättesvårt, men som om du är arbetsledare och chef, då är det ju ditt ansvar om du misstänker något slags missbruk att direkt slå larm till HR. Det måste du göra. Sen som vän eller kollega, då är det ju en annan situation där du kanske går till den här personen och approachar den här personen och pratar med den. Så att du måste skilja på det, men det är jättekomplext och det är jättesvårt och så vidare. Jag har varit med om situationer där man har pratat med människor i ens närhet som man kanske har tyckt att det är lite för mycket och så vidare. Och då är som Babben säger att de slår ifrån sig och det är inte alls så, du har ingen aning och just nu är jag inne i en tuff period och det har varit det här men det kommer bli bättre längre framåt, och så går det längre framåt så blir det inte bättre. Så jag tror att det är viktigt att man bryr sig, och framförallt som vän eller kollega och som chef så har du ju ett jättestort ansvar om du misstänker någonting på en arbetsplats.
Hur nära ska man vara, Helen, för att kunna säga till? Måste man vara nära?
Nej, det tycker jag absolut inte, men jag tror att man behöver stöd. Jag tror att för Tims del så bör han prata liksom med andra vänner om de reagerar också. För att jag vet en situation som jag själv var med i, att var vi oroliga för en vän, och så går man tillsammans och så säger du som prata med hen då. Så var vi ett gäng, och precis som Jonas säger så slog hen ifrån sig väldigt, väldigt starkt sådär. Och då backade de andra kompisarna.
Aha.
Så då stod jag där själv.
Själv, ja.
Och sen blev det att inte vi hördes, för det är ungefär som jag hade kränkt så otroligt mycket och varit inne på fel mark på något vis. Och då blev det sådär, men då vågar man ju inte säga någonting. Men jag tror att det är viktigt att man står, om man söker stöd hos varann och säger att jag är orolig för den här personen, och har du reagerat? Nej, jag har inte reagerat alls. Då kanske det är svårt att ta det här steget, men är man flera stycken som är genuint oroliga, då måste man ju rycka in verkligen.
Och kanske går till personen och frågar flera gånger och upprepar
sin oro. Ja, man säger att
vi
är flera stycken, vi är faktiskt som så att då står man inte ensam och man utsätter sig inte för att förlora vänskapen heller, för det är det svåra, för det är en extremt komplex situation.
Och det ska man ju ha klart för sig, att om en alkoholist väljer mellan vänskap och alkoholist, då vinner alkoholen. Så är det. Alkoholen går ändå med i alla lägen. Och det det är som det är. Och man riskerar verkligen vänskap om man påpekar att din bästa vän är ingen bra vän. Mm. För det, då är man inne och petar på någonting som sitter väldigt, väldigt hårt i alkoholisten. Mm. Eller vilket beroende det än är.
Alltså problemet är också, som Helena säger, att du blir ju den där jobbiga jäveln som påtalar någonting, trycker på en punkt där, som stämmer. Där då, precis som Babben säger, att 99 av 100 gånger så backar den personen och gör sig av med den här jobbiga personens liv som påtalar det här problemet. Så att det är verkligen, jag tror att man måste vara flera. Man kan inte vara ensam om man ska göra en sån här grej. En så kallad intervention, att man är flera som hjälper en vän eller kollega eller vad det handlar om.
Men just i det här fallet, Tims fall, det kanske är så att de är riktiga festprissar de här, men att de inte är alkoholister.
Det kan ju också vara så att Tim har en väldigt hög känslighet för när folk blir berusade. Han har en egen historia.
Kan det vara?
Där det kan hacka i här på något sätt i ett kugghjul, där han vet liksom att det här kommer eventuellt att bli liksom en framtida katastrof eller ett beroende liksom. Men att han är en sån som reagerar väldigt tidigt på det här, för att han själv har sett det här i sitt liv. Mm. Men just att stämma av med några till liksom, gud, jag kanske överkänslig, men är det inte lite mycket nu för de här två på avena liksom. Mm. Så att han kan sondera terrängen lite, tycker jag.
Då om man ska summera det här, Tim bör liksom ta hjälp, fråga fler. Mm. Att man är en grupp och den gruppen ska vara stark, så att om man säger till så ska inte alla andra försvinna och Tim blir ensam kvar. Man kan gå till sin arbetsledning eller liksom få hjälp därifrån, så att Tim bör ta sin oro på allvar.
Det tycker jag. Sen är min erfarenhet att en alkoholist behöver komma jävligt långt ner på botten innan det vänder.
Ja. Och behöver professionell hjälp.
Ja, så är tyvärr. Det.
Ja. Tack så mycket, Tim, för att du mejlade in till oss. Det kan ni också göra. Ni mejlar oss på sunda@sverigesradio.se.
That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Whoa.
Se heter låten som du hör här i P4. Helena Bergström, Babben Larsson och Johan T. Lindvall. Underbart att ha haft er här hela söndag morgon. Vad ska ni göra resten av söndagen, Babben?
Jag ska gå på konsert. Det är stor konsert med symfoniorkester i Blåhallen i eftermiddag med Lord of the Rings-musiken. Så det ska bli jättegott. Ja, jag ska gå med min dotter. Mm.
Häftigt. Helena, vad hittar du på?
Ja, alltså jag
går du handla med sonen?
Nej, han vill inte följa med och handla längre. Nej, vet ni, jag ska faktiskt avsluta. Jag ska skruva ur namnskylt. Och jag ska skruva ner en hylla, sen lämnar jag en jag har flyttat och burit kartong.
Och nu är det klart.
Det är flyttställ, så det är det sista jag ska göra. Så sen ska jag ut och njuta av krokus och häst och hund och man kanske också. Ja.
Johan?
Jag ska direkt efter det här ner i fältöversen och köpa rakhyvlar. Ja. Och sen ska jag gå hem och rensa garderoben. Så glamorös blir min söndag.
Stort tack för att ni var med i söndag i P4.
Tack. Tack själv.
Tack så mycket. Ha det bra.
Hej.
Presley här i P4. Har ett eget dilemma så tveka inte hör av dig. Vi finns på mejlen sonda@sverigesradio.se. Nu strävlar jag till det här. sunda@sverigesradio.se ska det vara. Nu är ni många som hört av er efter dagens program, och det tackar vi för. Och ett stort tack också till dagens panel: Helena Bergström, Babben Larsson och Johan T. Lindvall. Vi som har gjort programmet idag: tekniker Christer Kjernell, producent Hans Falk, digitalredaktör Charlotta Lindberg, och jag heter Lasse Persson. Nästa söndag, då är det Farabadi som tar hand om dig. Och nu så kommer lokala nyheter när klockan blir 10:30. Och med det så önskar vi från hela söndagsgänget då att ni får en fortsatt glad söndag. Och här i Stockholm skiner solen. Jag hoppas att det gör det på er var ni än är i Sverige. Hej!
Presidentkansliet i Turkiet bekräftar nu gripandet av journalisten Joakim Medin från Mölndal och meddelar att han formellt misstänks för terrorkoppling enligt nyhetsbyrån AFP. Joakim Medin greps i torsdags i Istanbul när han var där på uppdrag av sin arbetsgivare Dagens ETC. Och han har bevakat Turkiet, bland annat kurdernas situation i landet, i flera år. Enligt turkiska myndigheter är Joakim Medin en av 15 misstänkta som kopplas till att det hängdes upp en docka som föreställde Turkiets president Erdogan i Stockholm 2023. Men både den manifestationens arrangör och Dagens ETC:s chefredaktör säger att Joakim Medin inte hade med händelsen att göra.
Elsparkcyklister får helt andra skador vid olyckor än andra trafikanter.
Man faller ju oftast väldigt snabbt, handlöst, och tar emot med ansiktet eller huvudet. Man vurpar på ett annorlunda sätt än om man till exempel skulle sitta på en cykel.
Ragnar Ang, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhusets traumaenhet. Enligt en ny studie från Chalmers tar allt fler förare av elsparkcyklar risker i trafiken.
Ja, det enda som vi kan se när vi har mätt tidigare är att olyckor sker på olika ställen på gatan, så att det finns på trottoaren, på cykelbanan och på väg. Så de kör lite hipp som happ.
Förare av elsparkcyklar får vid olyckor främst skador på handleder, knän, ansikte och får skallskador.
Vi får ju in fortfarande mycket allvarliga skallskador som om man överlever dem kan ge men på flera månader, om inte år. Vi ser det väldigt allvarligt, för att det är unga, arbetsföra människor som drabbas.
Anna Olofsson, P4 Göteborg.
Dina matlådevanor kan spegla hur du är som person.
Man kan uppleva en viss form av ökad kontroll och ordning i vardagen.
Psykologen Martina Börjesson menar att personer som är noga med sina matlådor tenderar att gilla att planera, vara ekonomiska och ordningsamma. Alternativt kan det handla om personer som är noga med vad de äter. Om du däremot föredrar ett liv utan planerad lunch kan det bero på att du föredrar att vara fri och spontan.
Om matlådan blir en uppgift att göra, så skulle du lätt kunna känna som en börda snarare än att, ja, som någonting bra.
Finns det någon risk att man blir för noga med att manifestera vem man är genom sin matlådestil?
Man börjar tänka att det här liksom bygger på externa faktorer snarare än vad jag egentligen vill.
Erika Lötberg och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
Fler nyheter, till exempel lokala, hittar du alltid i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Ida Cliffordsson Weist.
Det här är Barnradion.
Vad kul att du har valt att lyssna på oss här i Apelgrens husdjur, som är ett program där vi pratar om lite olika husdjur. Och det är ju med mig, Hector Apelgren. Jag har även med mig dels min far, Hector Apelgren.
Hej, hej.
Och jag har också med mig min son, Eros Apelgren.
Hej.
Tre generationer Apelgren här i samma rum. Hur gammal är du, pappa Apelgren?
64.
Och hur gammal är du, Eros Apelgren?
3,5 år.
Och vi är ju inte bara släkt, utan vi alla har en annan sak gemensamt. Och det är att vi tycker väldigt mycket om djur.
Husdjur speciellt.
Speciellt husdjur. Vi har haft ganska många husdjur inom den här familjen.
Alla husdjur har vi haft. Nästan.
Ja, många. Väldigt alltså, många har vi haft.
Utan hund. Det har vi inte.
Ja, en väldigt, väldigt kort period har vi haft. En kväll hade vi en hund. Men idag så ska vi faktiskt prata om ett helt annat djur. Vi ska prata om katten.
Ja, katten.
Jag tänkte att vi ska börja med att kolla vem av oss som gör, så att säga, den bästa katten.
Okej, men du får börja, pappa.
Okej.
Mäu. Nu är det din tur, farfar.
Okej.
Lite som en ko.
Ja.
Ja, men ja, precis. Och Eros, ska du också prova?
Det var bra.
Alltså, det tycker jag var otroligt bra. Jag tycker ju själv att det är väldigt spännande tanke att man skulle kunna prata med djur. Och att det är också spännande att tänka att djur pratar med andra djur. Men katter, de gör ju också det. De pratar, man hör ju, de låter väldigt mycket. Vi gjorde ju ett miau nu till exempel. Och ett miau, det är lite svårt att avgöra vad just det betyder. Men ett miau är mer som ett, det kan betyda olika beroende på sammanhang. Så det kan vara mer som en uppmärksamhet, kolla på mig, nu händer den här grejen. Nu gör jag det här, jag leker med den här grejen, eller jag vill att du ska hjälpa mig med det här eller så. Men vi har några andra ljud som katten gör, som jag tänker vi ska lyssna på, så kan vi se vad de betyder, de olika djuren. Ska vi börja med det första ljudet här?
Ja!
Det känner man ju igen.
Vad tror du att det betyder?
Men att den mår bra.
Ja, den gottar sig.
Är det inte det?
Ja, det är
så den spinner. Ja,
då myser den, och det gör den ju ofta när den är liten och får mat av sin mamma. Och diar, då spinner det, och det betyder väldigt mycket att de myser och har det bra. Men katter har det ju inte alltid bra. Alltså ibland är de ju också sura, och då kan det låta så här.
Fräser den inte, är arg?
Precis, det är ju det. När katter är arga, då kan de göra något som är ett fräs. Alltså att de, då vet man, då ska man hålla sig på avstånd. Då är katten irriterad och arg.
Men är det inte alldeles innan det händer en olycka där de fräser på något sätt? Alltså,
jo,
ska man inte tidigare tänka att vill inte, den här katten vill inte?
Ja, precis. Det kan finnas så att man kan märka redan tidigare att den är lite irriterad. Och ofta är det så att när katter är lite arga på andra katter och de är irriterade på varandra, då kan det komma ut dels ett fräs, men ett annat ljud också som jag tycker själv är ganska spännande. Låt så här.
Det låter nästan skojigt.
Det är ganska skojigt.
Vad är den sur nu?
Nu är den sur och du visar den så här. Nej, jag vill inte det här. Lägg av, låt mig vara. Och ofta kan man se två katter ute i mars och runt den tiden. För då håller de på att para sig. Och då står de mot varandra länge, länge, länge helt stilla. Och så låter de bara så.
Eros låter också. Du låter jättebra.
Ja, precis så.
Grymt bra.
Ja.
Då är de sura då alltså.
Ja. Och Eros fick också till det här, tycker jag, väldigt bra. Lite alltså som ett morr i det.
Det är svårt att göra en katt. De stora kattdjuren morrar ju. Så att jag har hört att antingen spinner katten eller så morrar den.
Det finns två olika där, ja.
Miau.
Vi har en katt som heter Svante.
Mm.
Han fräser aldrig. Men innan Svante så hade vi en som heter Ines. Hon fräser jättemycket. Så det kan vara olika för olika katter.
Ines hade ju också en tendens att komma in och säga mamma. För katter kan ju ha också liksom som egna ljud.
Ja.
Som är,
men det var ju inte så att det lät som den sa mamma.
Mamma!
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 Ja.
Fruktansvärt. Det var så spöklikt. Va?
Ja, det var väldigt konstigt. Vi kände att ibland när man låg och sov och katten kom in, så kände man som att det är någon i huset som vi inte vet vem det är. Mamma!
Men det kändes nästan som en spökfilm, liksom, att den pratade på riktigt så.
Ja, precis.
Och vi var ju inte mamma, så det var så här.
Nej.
Den ville något, precis, mer än att vi kom fram. Att den ville träffa sin mamma kanske. Det var hemskt.
Ja, väldigt, väldigt konstigt.
Mamma!
Nu efter den så finns det ju 90 olika sorters kattraser, ungefär. Och alla de här katterna härstammar ifrån en vildkatt som forskare tror att man tog in för ungefär 4000 år sedan i Egypten.
Vad då tog in? Om det var alltså, första katten, hur kunde de ta in den då?
Nej, men alltså, det man gjorde var väl att man hade förmodligen problem med råttor och möss och sånt som kom och åt upp ens matförråd som man hade. Och då tänkte man, vad kan vi ha för att bli av med de här råttorna?
Det var den första tama katten.
Precis, och då så tog man en vild katt och så såg man till att den fick mat och att den hade det bra och ville vara runt där de här råttorna var. Och så blev den mer och mer tam.
Får jag berätta en katthistoria?
Det får du hemskt gärna göra.
För jag har en kompis som är från Norge och han heter Erik. Och han och hans familj hade en katt som heter Johnny. Och Johnny var lite sådär självständig katt. Han gillade inte att bli klappad och så. Så han var ganska mycket ut och gick för sig själv. Lite så här, lite en enstöringskatt kan man säga. Plötsligt så kom inte Johnny hem. Utan han var borta. Och de blev oroliga. Var är han? Var är han? Han var borta flera månader. Till slut såg de en annons i tidningen att någon hade hittat en katt. Som var Johnny då på en bild. I Kungälv, de bor i Göteborg. Mm. Men då åker de och hämtar Johnny på ett sånt här härberge för katter och så i Kungälv. Men då hade de exakt samma bur. Eller sådana här som de tog katten i. Så är det så här, men vi byter bur bara så här. Så att vi tar med Johnny hem i den här buren. Så Erik tog hem Johnny, släppte ut honom. Och Johnny springer direkt och äter. Mm. Käkar så här. Så hej, hej Johnny, välkommen hem. Och det konstiga var att Johnny var jättegosig.
Mm-hmm.
Hade blivit det väldigt gosig, men han har inte varit det innan. Han var lite en enstöring, säger, utan han gillade inte gos. Men den här, nu gillade Johnny jättemycket gos.
Mm-hmm.
Så mycket gos att han var så här lite osäker. Men han välkomnade ändå hem sin katt till på kvällen när barnen kommer hem.
Mm.
När Liv och Saga och de kommer hem. Och då så var det så här, men det är ju inte Johnny.
Va?
Men det var inte nästan inte likt. Men han hade alltså dålig koll på Johnny, så han hade inte tagit fram den. Men när han tittar på halsbandet så heter den Hasse. Och en annan katt. Ja.
Hade han tagit hem fel katt då?
Mm. Men då stod det telefonnummer i halsbandet, så de ringde och då åkte de. Men då var Johnny hemma hos familjen Hasse, eller vad ska jag kalla dem.
Ja.
Så det fick bytas och de fick tillbaka sin sura katt.
Ja, för det tänker jag också, familjen Hasse och det som du säger där.
Ja.
Att... är det inte lite konstigt att de har, om man har katten har en vad säger man, en människo mamma och pappa, så heter de ju inte mamma och pappa för en katt, om det är en människa då. Uh-huh. Utan då heter de ju husse och matte.
Husse, matte, mjau.
De vet ju inte om det.
Eller nej, katten vet nog kanske inte om det, men vi människor har bestämt oss för att en katts människo mamma kallar man för matte. Och en katts människopappa för husse.
Ja, men det är med alla djur.
Jag tror det, men det vet jag inte helt.
Om man har ett marsvin, är man husse, det är ett marsvin.
Det tror jag.
För vi ska prata om marsvin en annan gång.
Ja, det ska vi göra. Mm. Det ska vi absolut göra. Mm.
Det tror jag också.
Jag var med om en ganska pinsam grej som hade med en katt att göra en gång.
Mm.
När jag var kanske 12 så var jag hemma hos en tjej som jag var lite kär i. Precis så skulle hon gå iväg från rummet och jag fick vara kvar där själv. Ja, vad gör man när man väntar på någons rum? Man pillar på saker och tittar och så hittar jag en liten cowboyhatt som hon hade, som var gjord av någon form av skumgummi. Och tog på mig den här hatten, cowboyhatten. Samtidigt så låg hennes kattrulle på sängen och ja, då plockade jag upp Rulle och bar runt honom och helt plötsligt så började jag spela på Rulle som en banjo eller som en gitarr. Katten lät bara
banjo-katten.
Helt plötsligt så får jag den här känslan av att någon tittar på mig. Och då vänder jag mig om och då står den här tjejen där och undrar,
nej,
vad håller du på med? Och då var det väldigt svårt att förklara.
Oh, cringe.
Otroligt cringe.
Det var cringe.
Men du, ska vi inte göra banjokatten, Eros?
Ja, banjokatten!
Vad är det som ligger där bakom dig, Hector?
Jag har faktiskt med mig, råkar jag ha med mig en banjo här.
Nej, du
ska... Jo, jag tänkte att jag kanske skulle få berätta den här
istället. Är det sant? Ja. Du kan ju spela banjo! Hey, banjo-katt, vill du bli min banjo-katt? Banjo-katt, ja, och min banjo-katt. Jag vill spela på din svans, vi ska spela upp till dans. Banjo-katt, banjo-katt.
Du har just hört Apelgrens husdjur av och med Hetto, Peto och Eros Apelgren. Tekniker var Henke Henriksson och producent Clara Grabe. Du lyssnar på avsnittet igen. Sök på Apelgrens husdjur i appen Sveriges Radio Play.
Du har lyssnat på Barnradion.
Nu ska vi träffa Måns igen i tredje delen av dramaserien Brorsan i Kung. Under en varm sommar i Malmö träffar Måns en ny bästa vän. En vän som kallar honom Brorsan. Och allt ställs på sin spets. Har du missat någon del så finns hela serien i Sveriges Radio Play.
Jag visste liksom inte vad som var värst. Tatueringsnålarna eller att visa över kroppen för dig och Simpson. Simpson hängde över mig med den där långa, blinkande nålen.
Brorsan är kung av Jenny Jägerfeldt. Tredje delen.
Nej, nej. Jag ångrar mig.
Ska du inte ha någon tatuering då?
Nej.
Då lägger jag bort pennan. Jag tvingar ingen.
Pennan? Så du ska bara rita på mig med tusch?
Såklart, jag är ju inte kriminell. Tror du jag skulle tatuera ett barn med en riktig nål?
Du tror det var riktiga nålar?
Om ditt bröst är känsligt eller vad du sa. Så på armen då?
På armen är lugnt. Superlugnt.
Sitt still.
These are independent trucks. Independent's been around for a long time. Vi käkade popcorn på ditt rum. Hur mycket popcorn som helst.
Min tatuering är så cool med Simpson är sånt cool.
Va?
Skitan cool.
Det är nog bra. Jag tror att det är tusch. Mamma skulle bli tokig om jag kom hem med en riktig. Fast den här tatueringen själv.
Din mamma verkar snäll. Är hon det?
Jo, det är hon väl.
Vi säger hon sanningen och så.
Jo, det tror jag i alla fall. Är inte din mamma det?
Hon har bara så jävla stor käft.
Och då?
Hon bara snackar och snackar, men det blir liksom ingenting gjort. Som den här sommaren så sa hon, den här sommaren ska jag inte jobba så mycket, så att vi kan vara lediga i 2 veckor, alla i familjen tillsammans. Och bla bla bla. Men ser du henne här?
Nej.
Nej, exakt. Det är bara sånt jävla bullshit. Det går inte att lita på ett enda ord. Skulle din mamma lova massa grejer och sen skita i det?
Nej, jag tror inte det. Jag såg att du var ledsen. Fast du låtsades vara arg. Du såg ut som en ledsen varg. Och inte vild. Jag vill också berätta något om mig själv. Om min pappa som gråter när han tänker på mig. Och som inte kan säga mitt riktiga namn. Måns. Berätta om hur det skär som en kniv i kroppen när pappa kallar mig hon. Jag ville berätta allt det där då.
Tack för att jag kan vara ärlig med dig. Och så, du är verkligen min bror.
Du, Mikael. Det är en sak jag vill...
Måns! Måns!
Som jag vill säga till dig som...
En kär här och ska hämta dig.
Va?
Snygg tjej.
Va? Vem är det?
Måns, vad har du gjort?
Nora.
Har du tatuerat dig? Nu får jag sparken, sparken, sparken.
Det är bara tusch. Det går bort med en dusch. Oj, det var inte meningen att rimma.
Kan hon skratta?
Jag heter Simpson.
Nora. Nora, Nora.
Simpson, Simpson, Simpson. Kom och kolla mina nålar på mitt rum.
Nora och Simpson verkade gilla varandra. alltså verkligen gillar varandra.
Jag skissar med de här pennorna. Kolla min arm. Här är en skiss. Och här är en riktig tatuering.
Fin. Fin, fin, fin.
För att lova, var det en tatuering?
Ja. Ja, ja, ja.
Vad vill du ha? En semla? En vindsurfare? Jag är skitdålig på hästar.
En enhörning då?
Enhörning. Är det en sån med häst med horn på?
Lite.
Det är jag skitbra på. Sätt dig.
Ah, här kan vi inte vara. Vi drar.
Va?
Vi drar. Simpson, vi drar.
Va?
Vart ska vi?
Tivoli.
Vilket Tivoli då?
Tivoli i Köpenhamn såklart. Det är så coolt.
Jag har aldrig varit i Köpenhamn.
Har du pengar?
Har du?
Klart jag inte har. Ditt pass, ska vi stiga och hämta det?
Nej, kan vi inte skita i det?
Vi vill inte fastna i Danmark resten av vår liv. De är helt galna. Och det finns så färd och fur och fem en puls i min.
Hellre Danmark resten av livet än att hämta det där passet. Jag ville inte att du skulle se det. Vi sticker ändå. Skit i passet.
Okej då. Allting ordnar sig med brorsan.
Jag tror att det kommer att vara inristat i min hjärna för alltid. Du vet, den där känslan av att vara i ett annat land utan att någon visste var vi var. Vi åkte så många attraktioner att jag mådde illa. Men vi fortsatte åka. Världen var helt upp och ner. Och bara du och jag var rättvända.
Brorsan, det här är livet! Shit vad det snurrar! Håll i mig! Det snurrar, jag trillar!
Nej! Håll i mig! Du är en sån brorsa som jag alltid velat ha.
Jag också! Du alltså! Vad ska vi åka nu? Rutschbanan eller demonen?
Rutschbanan! När vi satt i det fåniga Paris-hjulet hade jag kunnat berätta för dig. Men jag ville inte då. Jag ville låta det vara som det var. Jag var ju bara den jag var. Jag var Måns. Och du var vargen Mikkel. En sån kompis som jag alltid velat ha i hela mitt liv.
Har du varit på Tivoli? I Köpenhamn? I Danmark?
Ja. Jag och Mikkel.
Alltså du är 11 år. Tog du med dig passet?
Nej, det gjorde jag inte. Och det kom ingen passkontrollant.
Nej, det var ju tur för dig du. Men vad har du här då? Vänta, får se. Måns, har du tatuerat dig i Köpenhamn?
Det är tusch.
Hit Malmö får jag se. Det är bäst för dig att det är tusch. Men här, det är en skejtare. Det är en fin, som det också. Här på skuldran skulle jag kunna ha, där har jag faktiskt ingenting. Tatuera sig i Köpenhamn. Vad ska jag säga, sådan mor, sådan son.
Vad sa du?
Jag vill också ha en skejtare här på axeln.
Nej men, du har aldrig sagt sådär. Sådan son.
Sådan mor, sådan son?
Mm.
Ja men så är det ju. Vadå, hur kan jag inte ha sagt det?
Mamma.
Mm.
Jag vill ha ett pass som det står Måns i.
Ja, det måste vi ordna.
Mamma sa att vi skulle träffa en psykolog när vi kom till Stockholm. Hon hade läst på om det. Mamma sa att vi skulle börja med en psykolog. Men jag ville gå till en läkare med en gång.
Alltså, det är 100 grader här inne. Vi sticker till Ribban och badar.
Vad är Ribban?
Ribbesborg. Världens bästa strand.
En strand där man badar?
Ja.
Är det inte skönt att bara vara här?
Du är galen, brorsan. Jag svettas ihjäl. Kolla.
Men Nora kommer inte gå med på att vi går till en strand själva.
Hon får väl hänga med då. Hon har haft det så slappt. Inte gjort någonting. Slappaste barnvakten ever.
Ska ni gå och bada? Fett, jag hänger med.
Bada innebär risker. Även om man inte behöver duscha naken, som i ett omklädningsrum. Någon vill brottas att ens badbyxor åker ner. Och så överkroppen då. Jag måste hela tiden hålla koll så att det inte hänt något där. Som bröst.
Nej, inga badbyxor. Jag kan inte gå hem och hämta. Låna mina.
Dina badbyxor.
Vad är det med det då?
Inte det är äckligt. Svettigt så.
Måns, min blodsbrorsa. Tänk, man har på sig dem i vatten. Klart de tvättas. Och de är ju mina. De är inte äckliga.
Brorsan är kung!
Måns, vi måste hoppa i.
Vänta, jag tar på mig badbyxorna.
Visa snoppen, visa snoppen.
Lägg av. Det är inte roligt, Mikael.
Men krångla inte med handduken då. Vi kollar inte ens på dig. Vi vill inte se din snopp.
Allvarligt. Släpp handduken. När du drog i handduken var det precis som i omklädningsrummet i skolan.
Michelle? Michelle?
Men låt Måns vara då.
Svara då, Michelle. Gå till killarnas omklädningsrum då om du inte är en tjej. Om du inte svarar på Michelle.
Miriam, lägg av.
Men släpp min handduk, Miriam.
Får jag kolla på snippa?
Lägg av!
Aj! Michi slog mig. Hon slog mig.
Oh, lägg av.
Han. Våld lärde sig visst, trots vad de säger. Miriam slutade till sist. Allt det där hann jag tänka medan du stod där och drog i handduken.
Måns, ta din jävla handduk om det är så viktigt. Kom, vi hoppar i. Simson, kom.
Jag och Nora ska sola lite. Ska jag tatuera någonting på dig, Nora?
Nu?
Ja, nu. Vill du ha den på magen?
Nej, inte på magen. Magen.
Jo, på magen.
Jag ska i. Jag kokar. Måns, det är så pulligt. Det är så skönt. Kasta handduken och kom.
Men jag vill bli varm först.
Men det är ju värsta grekan här.
Du liknar ingen varg längre.
Va? Varg?
Ja, du liknar en liten glad valp. Woof,
woof. Jag? Valp? Woof, woof, woof. Kom!
Brorsan är kvar!
Mina tänder. Jag kan inte få dem att sluta klappra. Kan du?
Det var puligt.
Så puligt.
Någon som vill ha glass? Jag köpte 4. Så det inte blir bråk. Vill någon ha?
Ja, jag vill ha.
Jag vill också ha.
Jag vill ha om jag får.
Vilken pulig strand det här alltså. Såna här har ni väl inte i Stockholm?
Smaka på min glass, Nora. Får jag smaka på din glass?
Shit, vad ni två håller på. Alla äter sin egen glass alltså.
Himlen var blåare än blåklint och sanden som glittrande diamanter. Simpson fyllde Noras armar med bläck, hundar, katter, rävar och andra fyrfota djur. Men det var fint på något sätt. Nora tittade rakt in i Simpsons ögon. Och jag tänkte på när det kommer att hända mig. Att en tjej tittar så där. Och då stod hon där. Och tittade rakt in i mina ögon.
Hej.
Hej, Chasse. Hon blinkade inte, eller vinkade som på film. Bara tittade på mig.
Brorsan är kvar!
Du har hört tredje delen av Brorsan är kung, efter en bok av Jenny Jägerfeldt i dramatisering av Sofia Fridén. Måns spelades av Jolin Gustafsson och Mikkel av Ian Strömberg. Regi Helena Sandström Krus. Vill du veta vilka fler som varit med och gjort Brorsan är kung, så finns hela listan på Drama för ungas hemsida. Och detta var en serie av produktionsbolaget Munk för Drama för unga i barnradio.
Turkiet har nu bekräftat gripandet av den svenske journalisten Joakim Medin. Medin frihetsberövades i torsdags när han var på väg för att rapportera från stora demokratiprotester i Istanbul. Han anklagas formellt för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan enligt ett officiellt besked. Chefredaktören för tidningen Dagens ETC, som är Medins uppdragsgivare, har tidigare sagt att anklagelserna är falska och absurda. I Tyskland pågår en debatt om man ska återinföra någon form av militär värnplikt. Och nu har den frågan blivit en del av koalitionsförhandlingarna när landet ska få en ny regering. Men långt ifrån alla unga tyskar är beredda att bära vapen.
Jag personligen?
Ja. Mit Waffe in der Hand?
Nein.
Nicht?
Nein.
Den unge Filip i Berlin ser helt oförstående ut när jag frågar om han är beredd att försvara sitt land med vapen i hand som värnpliktig. Han, personligen, aldrig. Det är mycket bättre att satsa på fredliga lösningar istället, menar han.
Ich finde, wir haben in Deutschland dieses, ja doch ausgesprochen bevundransvärte system.
Tom däremot säger till NDR i ett av många tyska reportage på senare tid i ämnet att han är beredd att försvara vad han kallar för Tysklands beundransvärda demokratiska system. Ja, så här pågår debatten i Tyskland sedan en längre tid. En majoritet av tyskarna, även bland de yngre, är för att återinföra någon form av värnplikt, men frågan är svår. För frågar man istället hur många tyskar som är beredda att försvara sitt land med vapen i hand, så är beredvilligheten här betydligt lägre än i till exempel de nordiska länderna. Redan den förra tyska regeringen försökte men lyckades inte ena sig kring ett värnpliktsförslag, och nu diskuterar den kommande regeringen i sina koalitionsförhandlingar frågan igen. Daniel Alling, Berlin.
Här i Sverige har en kvinna i 95-årsåldern avlidit efter en brand på ett boende i Strömstad, rapporterar P4 Väst. Det var igår kväll som räddningstjänsten larmades till platsen. Enligt polisen hade kvinnans